Jag har ju suttit och spelat på en flaska och väntat och svurit åt att det aldrig ringer upp. Så att det har jag gjort.
Perfekt podd-content.
Spela på en flaska, frågetecken.
Ja, men så här, man blåser igen så han låter. Det låter lite som valsång. Du får titta på det innan du klipper bort det.
Veckans valsång. Det blir istället för konstkammen den här veckan.
Man blir ju så när man har varit på konferens. Då sitter man och spelar lite valsång. Så är jag extra borta idag så skyller jag på det.
Vi kanske kan göra, en sån där 10 timmar med valsång. Så man bara kör på loop, på loop, på loop, på loop på YouTube.
Vi får göra det när vi har blivit så vi kan monetisa YouTube-kanalen. Fast det får vi ju inte. Ja, vi kan aldrig göra våra 10 minuters jävla valsång.
Hade kunnat generera royalties på något sätt ifall vi stänker ut 9 minuter valsång med Dybeck.
Bara 9 minuter? Eller vad menar du?
10 timmar.
Nej, 10 timmar.
Ja, just det.
Ja, om inte du hade jobbat med det du jobbar med så att du inte får tjäna pengar på podden. Annars hade vi kunnat få massa reklamintäkter.
Jag hade kunnat levt ett sånt gott och rikt liv vi tre ifall jag bara inte hade haft det här jobbet. Om jag bara inte hade jobbat för Sverige så hade jag kunnat levt ett sånt gott liv vi tre.
Valsång, är det där vad heter det? Pengarna finns.
Går ju rykten om det just nu, de startades idag.
Ja, men är det inte så här brus, typ vitt brus och sånt där skit? Går inte det som tåget på typ Spotify exempelvis?
Jo, men sånt där typ regnljud. Jag hade ju någon så här, när jag tänkte, det där kan jag göra också. Så la jag upp en video, men det var så jävla tråkigt. Så då fimpade jag hela kanalen och tänkte, nej, jag tänker inte tjäna pengar på det viset.
Nej.
Jaha, vad har vi på wrestling då den här veckan?
En massa har vi väl på wrestling. Jag har sett en massa wrestling. Jag har sett wrestling på tåg, jag har sett wrestling i ett hotellrum, jag har sett wrestling i min soffa, vid mitt bord. Jag har sett så mycket wrestling, känns det som. Men jag tycker att det har varit bra wrestling också.
Det har inte försiggått wrestling i en soffa på ett tåg i ett hotellrum, utan du har suttit på de här olika ställena och tittat på wrestling.
Tyvärr lever man inte mer spännande liv än att man förtär wrestling.
Men du känner du dig när du sätter på wrestling på tåget och börjar märka så här att tåggrannen sneglar på din dataskärm? Skäms du då som jag alltid gör när jag kollar på wrestling på offentliga platser?
Nej, jag ställde den. Jag sitter bredvid två olika kollegor på två olika tåg då, för jag har varit på konferens. Och då har jag liksom så här, första tågresan. Nej, då sätter jag mig en äldre herre då, som jag jobbar med. Som, vad heter det? Som ändå, han har gjort, vad heter det, krysskast på Frank Andersson som yngre. Så jag tänkte, han kan ju gilla om det kommer några suplexes och grejer. Men han var helt ointresserad. Snegnade inte en sekund på min mobil. Sen så idag när jag åkte hem från konferensen, då satt jag bredvid en ung kvinnlig kollega. Och då tänkte jag, men kanske kan få en intresserad av wrestling, så ställde jag också mobilen där. Men Dynamite fångade inte hennes blick en enda gång heller. Det var som om jag tittade på porr lite. De vägrade titta på min skärm.
Du är alltid ute och så här på ett mission och vad heter det, ska få alla att titta på wrestling, du.
Jajamän. Men det var faktiskt en som kom och satte sig bredvid mig på middagen på konferensen. En som jobbar på ett företag som har kontor lite runt om i Sverige, och han jobbar i Göteborg, kom och satte sig bredvid mig enkomt för att han sa bara, du, jag vet ju att du har en wrestlingpodd, jag vill bara sitta här för jag vill prata lite wrestling, för jag tittar ju inte på wrestling i vanliga fall, men jag har faktiskt glidit in på det. Aha, hur kommer det så då? Jo, men det är den här, vad heter Logan Paul som har fått mig att bli intresserad. Och sen kunde vi sitta och prata om det. Det var jättekul. En person som jag liksom inte umgås med eller pratar om överhuvudtaget. Sen så är man ju för nördig, så man börjar prata och ser dem zonar ut när jag bara ska beskriva vad som händer.
Ja, men det är det där som är nackdelen. Att man har ju inte den sociala kompetensen att man vet vilken nivå man ska hålla det på. Utan man sätter ju igång.
Nej.
Det är så här, när man för en gång skulle få prata med wrestling med någon annan än de 5 personer man bara pratar wrestling med. Det är ju en kran som inte går att stoppa. Jag hade ju liknande upplevelse, jag har säkert pratat om det, men vi hade en sån här stor Sveriges radiokonferens och då kom det fram en kille och bara, du gillar ju wrestling, Logan Paul. Och så var vi liksom båda, han var också så här, han bara, jag hatar den jäveln. Och då sa jag, jag vet, jag också, men han är för bra. Ja. Alltså, han är för bra så det går liksom inte att hata honom. Och att han också kommer in och bara, vet, är övergävligt bra. Han är liksom oförskämt bra. Men då kunde vi i alla fall, det här var ju då precis, jag tror att det var efter Logan Paul hade gått sin första match, så att man kunde liksom enas. Nu har ju mitt hat mot Logan Paul vattnats ur ganska rejält. Nu tycker jag ju om honom väldigt, väldigt mycket.
Ja.
Så att, men jag hade också en liknande situation på jobbet i förrgår, då det kom in en kille och sa, du, vad är den här grejen med The Rock? Och så fick han hela, vet, han satt tyst i 35 minuter och sen tittade han på mig och sa han, tack, och så gick han. Så att han, han fick också liksom en för stor lektion av mig.
Men vet du, det där vart ju, det var ju uppföljningen på min. För då efter att vi hade pratat Logan Paul, jag märkte att han liksom tappade fokus. Då var ju nästa som skulle fråga, jag har sett The Rock lite på Instagram. Ja, nu ska du få höra. Och så började jag skulle förklara. Jag är ju inte kapabel att prata med folk.
Ja, och jag var ju och hälsade på Stockholmskontoret på mitt jobb här i veckan. Och då pratade jag också wrestling, att vi hade en wrestlingpodd. Och då var det så, kom det upp på diskussion då att de hade det här poddrummet på kontoret. Och att det var en på huvudkontoret som hade haft, visade sig nu, en podd om James Bond. Så då kände jag mig att jag kanske inte var lite lika sådär inriktad på ett märkligt ämne. James Bond är i och för sig ganska allmänt känt, men det känns som att prata i flera timmar om James Bond. Det var nästan mer spännande än våran podd.
Kan det inte vara på ditt Stockholmskontor som vi har vår live-podd? Alla vi tre i det rummet. Ingen annan får vara där, men bara vi tre får sitta i podda i Stockholmskontorets poddrum. Det är en live-podd jag kan tänka mig och ställa upp på.
Vi ska se vad jag kan fixa.
Härligt!
När vi ändå är inne och snackar om det här då, att folk får ögonen på wrestlingen igen på grund av Logan Paul, på grund av The Rock var det som jag var ute efter lite grann nu då. Är det inte ett litet problem att det byggs liksom upp nu som att det är Rock mot Cody? Har inte Roman verkligen hamnat i bakvattnet av allting? Alla, vad heter det, promos som Cody har, de handlar om The Rock. The Rock, han pratar bara om Cody. Roman, han finns ingenstans att se, och det är han som ska main eventa dag två liksom.
Nej, jag är så fullt förtroende för att de kommer knyta ihop det här. De har så planerat vad som kommer hända den där dag ett för hur det kommer knytas ihop dag två. Och det viktigaste av allt är ju, tycker jag då, att The Rock är fantastiskt underhållande och han drar in Roberts kollegor och får upp ögonen. Jag har ju levt i många år med mina barns mor. Nu är vi ju separerade. Hon har ju aldrig haft ett intresse för wrestling. Men jag ser ju att hon på Instagram är inne och likar de här rockvideosarna. Det är ju folk som inte tittar på wrestling som engagerar sig, som vet och har folk i periferin som är intresserad av wrestling, som får upp ögonen på grund av honom. Så nej, jag tycker inte det gör det dyft att Roman inte är front and center, för att det pratas ju om han ändå. Han pratar ju om titeln, han pratar ju om hela den biten, och The Rock nämner alltid Roman och pratar alltid om Roman i promosarna också.
Det är ju självklart att det inte är ett problem att fler folk börjar titta och fler folk är intresserade. Det är ju, vad heter det, för den inbiten här, finns det eller tappa liksom storyn tyngd? För förra året när de byggde upp så var det så himla uppåsat, och nu känns det som att vi kommer inte få den storyn som håller på att byggs.
Ja, men alltså jag kan ändå förstå din oro, Anders, för jag kan också känna att jag typ mer vill se The Rock mot Cody. Det känns som att det är typ det som är matchen jag vill kolla på. Ända sedan örfilen, ända sedan Rocks örfil på Cody, så är det typ den matchen jag längtar efter. Så att lite skymundan hamnar den ändå i liksom den här finish the story. Men samtidigt så, alltså jag menar att också typ som nu på Raw då, när Drew McIntyre och Seth Rollins hade sin tätt-a-tätt, så var jag också så här, just ja, den matchen ska ju också gå. Den känns ju verkligen som 400 steg ner.
Men den byggs ju så jävla snyggt för att Drew är förbannad över att den kommer i skymundan och att inte Seth bara kan fokusera på den. Jag tycker de gör storytellingen så jävla bra just nu. Jag tyckte Raw den här veckan var svinbra faktiskt.
Men jag håller med dig. Jag tycker också att deras Seth Rollins och Drew McIntyres tätt-tätt, den räddade upp det lite. Jag var ju lite besviken på den från förra veckan, men den här gången tyckte jag den var toppen. Och jag gillar också att han, precis som du säger, att han liksom vänder det där mot, det var ju Seth Rollins som är på gap om att det där var arbetartiteln. Så att fan, visa att det är arbetartiteln då. Stå inte där och liksom försök glänsa i något jävla The Rock se strålkastarljus, utan bryr dig om den här titeln som du, titelmatchen som du ska gå mot mig istället.
Och det stämmer ju det han säger, som vanligt. Ja. Bryr dig om den här matchen.
Ja.
Men jag tycker att både SmackDown och Raw var bra. SmackDown är ju så här, du vet, man längtar ju att få gå upp och slå på SmackDown på lördag morgon nu, bara för att man vill få sin dagliga dos The Rock. Nu bjöd han ju på speldoser den här veckan, det var lite oväntat. Skoj var det, men de hade behövt repa i alla fall två gånger till, han och bandet.
Men alltså, den här, det som händer då är att Rock har en klassisk The Rock-concert, det vill säga han sitter och sjunger, så hade han någon countrystjärnor som spelade åt han. Men han avslutar ju med att på något sätt köra en kort repris av den promo han hade gjort på Twitter dagen innan, vilket är att han ska ge Codys mamma sitt i The Rocks blodiga viktbälte som han ska ha whippa Cody med. Men det som är så magiskt i den här promon tycker jag, att när han avslutar den och han går fram emot kameran och berättar hur han ska göra, så sjunger han ju ifrån Vaiana-filmen. What can I say to you but you're welcome, eller hur fan den går. Och vad heter det, med ett sånt jävla flin, och det är det var, då fick jag gåshud likt The Rock får gåshud av sig själv. Och jag berättade om den här scenen för min 8-årige son, och han vart eld och lågor och ville se det. Han är aldrig intresserad av wrestling, men han hörde om det där och så tittade vi på den och då tyckte han det var hur coolt som helst.
Han var ju lite som Joker Vaiana på något sätt. När han är så där nära och pratar lugnt så blir han Jokern, känns det som.
Fast han är ju Maui. Han är ju inte tjejen i filmen.
Nej, men ja. Ish.
Jag älskar också att han håller på att referera till sig själv som den sista bossen.
Ja,
det tycker jag är
jättebra.
Toppen. Det är en så jävla bra referens.
Grymt är det. Han är ju... Ja, han fick ju en halvtimme eller någonting här på SmackDown. Men det jag är så jävla okej med.
Men hörde ni också att han hade gamla Heel Rock-låten som jag pratade om förra veckan?
Ja, exakt!
Den liksom kom igång i mitten av hans entré, då växlar de om, och sen så mot slutet då var det bara den. Och det kändes så här, skönt, nu kan jag andas ut och bara njuta av The Rock. Det var det enda som jag tyckte var dåligt med The Rock. Ja, toppen!
Men jag kan vara ett ändå så där. Jag tycker att allting är bra i sin bubbla, men jag vet inte, tycker jag har svårt ändå för att publiken gillar ju så mycket när han sjunger och han är ju så frän, så att det är så svårt för publiken att ogilla honom. Och
men kan de inte bara få gilla han då?
Jag känner inte att det gynnar inte Cody i slutändan att de gillar The Rock.
De jublade ju åt honom, de behandlade ju han som en face hela det här segmentet, förutom när han började prata om Roman Reigns. Då började de ju bua, det var ju typ enda gången.
Precis, och när han pratar om Codys mamma och sådär, när han kör den där lilla promon som han körde innan, då är han ju heel igen. Men när han håller på att skoja till det och sådär, som acclaimed på anabola.
Men det är ju liksom inget nytt, det är ju som när NWO klädde ut sig till Arn Anderson och Ric Flair och grejer. Alltså, cool heels är väl så tills de gör slutklämmen när man ska bua. Det är ju underhållning först, sen så har man slutklämmen för att liksom vrida dolken i hjärtat på fansen som nyss satt och tyckte det var okej, och sen så bara, ha, de var ju rövar i vilket fall. Så jag har inget problem med det, jag är bara underhållen.
Ja, ni är nyförälskade igen och jag är bitter.
Jag är Cash Wheeler till din Dax Harwood.
Jag gillar ändå också att det stör dig lite, Anders, att han håller liksom inte konsens, eller han håller liksom inte konstant linje.
Nej.
Han är lite heel och så här, han håller på och är liksom ful i munnen och han är grov. Han är ju så fruktansvärt grov, och nu är han väl ännu grovare på Twitter också. Man får se på SmackDown, är ju ändå en städad version av hans promo som han kör på Twitter. Men,
precis, var börjar det bli lite snack om att folk blir förbannade över att han får egna riktlinjer. Han får vara lite fulare i munnen och de andra måste vara PG, så det blir så svårt att mäta sig med honom.
Ja, men det fick ju Cody fick ju vara det också.
Han fick också, vad heter det, bemötare lite hårdare, ja.
Och sen så, vad heter det, jag tycker här så har faktiskt Eric Bischoff någonting väldigt klokt. Först och främst så här att det sägs att det snackas i omklädningsrummet. Okej, hur många har de pratat med som tycker att det är jobbigt, först och främst? Och sen så nummer två, han är ju den största stjärnan. Säg något, vad heter det, idrottslag, någon filminspelning, vad som helst. Nej, inte den största stjärnan har lite andra regler än de andra. Tycker man det är konstigt, då kanske man måste checka in egot vid dörren innan man går till jobbet.
Jo, så är det.
Men känner ni något för LA Knight mot AJ Styles?
Nej.
Det är ju
snacka
så...
om att han led av att vara efter den där konserten och The Rock.
Åh, gud, hans stjärna. Gud vad den har kraschat. Vad gammal han är. Nu är han Björn Skifs. Ja. Nu är han inte längre cool med kidsen. Nu är han så mycket Björn Skifs.
Han känns så jävla beige, tycker jag också, när han kliver ut där och kör sin grej. Så man bara, vi såg nyss en förlagan göra det där 200 gånger bättre. Vi behöver inte liksom se det tråkiga coverbandet direkt efter.
Ja, stackarn.
Det var nog det sämsta som kunde hända för LA Knight, att The Rock kom tillbaka.
Jag försöker liksom fundera ut världens coolaste artist som ska vara förband till Björn Skifs.
Ja, verkligen.
Men jag kommer inte på vem som skulle kunna vara det. Men...
Taylor Swift kanske.
Ja, men precis.
Eller Mötley Crüe.
Ja, det vet du fan, vet
du. Nej, just det. Mötley Crüe, vad kan det vara då? 80-talsversionen eller?
Ja, okej, okay, då var det bättre.
Ja, nej, men annars så, ja, men det var bra matcher. Jag känner mycket för Pretty Deadly. Absolut, jag gillar ju de här New Catch Republic, Tyler Bate och Pete Dunne. Eller de är ju oerhört mycket bättre brottare. Men att Pretty Deadly inte ens ska kunna ta sig förbi en jävla första runda i en tag team turnering, det tycker jag är slöseri med talang. Men det var en bra match, jag fick ändå njuta av den.
Det var, vad heter det, verkligen snopet för dem att han skadade sig där innan. Efter det så har de ju inte fått chansen på samma sätt. Så det var lite tråkigt.
Fast de hade ju jävla drag när de körde Roderick Strong-gimmicken när han var på väg tillbaka. Då var de ju kung.
Jo, det var de, men som sagt, det har inte blivit så mycket mer av det sen. Men nu så hamnar ju allting som inte blir på WrestleMania lite på... i skymundan. Så, och New Catch Republic har de ju satsat på ändå, så att det blir väl bra.
Och Legado del Fantasma tog sig också vidare och vann över LWO. Tyckte också var en ganska bra match. Sen var det ju Bale och Dakota som avslutade. Klassisk WWE-diskvalifikationsavslut. Jag tyckte matchen var helt okej, 4-5 minuter lång. Men Io's moonsault på Baileys huvud, kära värld, var den såg otäck ut. Vet vi ifall Bailey är hjärnskadad eller inte? Alltså hon landade ju rätt med hela kroppen på bara huvudet på Bailey.
Ja, har inte hört någonting om att hon ska ha fått någon hjärnskakning eller något i alla fall.
Är det ett dåligt tecken?
Nej.
Men den där matchen, alltså, det är, de har fumlat med den där. Jag vet inte varför det inte tar sig. Det gör ju fortfarande inte det för mig.
Nej, jag var inne på det där förra veckan också. Jag tycker inte heller. Jag tycker att de gör allting rätt. Men jag tycker att det är svårt för dem att få fäste. Alltså LA Knight och AJ Styles, den känns ju bara tråkig och platt. Den känner jag verkligen ingenting för. Men det här borde jag känna för. Och jag tycker att de har fått utrymme att få oss att börja känna någonting. Men det är som att de inte lyckas. Det är väldigt, väldigt märkligt.
Jag tror, som sagt, som vi var lite inne på då, att... stjärnglansen på The Rock, att The Rock är på en sån annan nivå för allting annat, att se lite korpigt ut, och då var det så lider de av att vara på samma show som The Rock.
Och sen på Raw också fick vi också då DIY kvalificerade sig, de vann över Creed, tyckte också var en bra match. Det var väl lite showcase för Creed, samtidigt som DIY fick vinna den där R-Truth och Miss gick vidare i en tag team match mot Indus Sheer. Den var fan bedrövlig. Och det var fan inte igår man såg Indus Sheer heller.
Men Veer, vilken jävla stjärna han är. Hans elbow drop. Han hoppar ju fan upp till taket när han gör elbow droppen. Men ja, bedrövlig match var det, minst sagt.
Men det kommer väl vara Awesome Truth som vinner tag team-titeln i slutändan, va?
Då kommer jag lämna Sundsvall i vrede. Ta min bil.
Sundsvall också. Härnösand då?
Härnösand. Då kommer jag lämna Härnösand i vrede. Jag kommer sätta mig i bilen och bara åka. Jag kommer inte svara när ni ringer heller.
Är det dag ett den går?
Ja, precis. Öppningsmatchen dag ett.
De flyttar den till SmackDown. Och så vad heter det? Blir det du bara anländer på Chris Tomt, sen så var det vända.
Och så New Day, Otis och Akira Tozawa. Jag tycker bara att det var lite märkliga tag team. Det är därför jag vill ta upp dem här. Jag tyckte att det var märkliga tag team som fick vara med i den här kvalificeringsmatcherna. Otis och Akira Tozawa, varför är de med? Varför är egentligen Indus Sheer med i den här? Jag förstår inte det.
Ja, men har de någon mer tag teams på Raw då?
Nej, men varför har de... Alltså på Raw var det liksom någon direkt kvalificering, medan på SmackDown så är det någon turnering som de ska trockla sig igenom. Men det är också konstigt.
Ja, men där har de väl mer tag teams som de var tvungen på något vis. Jag vet det. Han är ju lite speciell, Nick Aldis. Vi får, Aldis? Nick Aldis. Vi får skylla på honom. Det är han som styr på SmackDown.
Och så är det lite mycket tag team turneringar nu, när det är både på WWE och AEW tag team turneringar överallt.
Men vad heter det? Awesome Truth-matchen, innan den, när den körde igång, då hade vi ju ett segment när Sami Zayn gick backstage. Och vi hade lite coola grejer, tycker jag. Vad heter det?
Snyggt.
Ja, vad heter det? Men det var mycket snygga saker. Men där hade vi ett coolt segment när kameran liksom följde med Sami Zayn backstage. Vi fick se när han gick och pratade med Chad Gable.
Tidigare veckor har de ju haft när de kommer flygandes med typ drönare utanför, och så åker de in i arenan nerför genom publiken, om man säger så. Nerför gången där och sådär. Så att de har ju börjat använda sig av sådana där flödande shots mer, om man säger så. Och det är ju riktigt, riktigt bra, tycker jag.
Jag tycker också att det var snyggt, för det var en sån kameråkning med Sami efter att han hade haft den här kontraktskrivningen med Gunther i ringen. Då han följde med bak där till Chad Gable, där han liksom konfronterade honom gång två, eller konfronterade, men han fattade väl inte. Jag gillar att Chad kändes lite heel här. Han har blivit seriös, han har tagit på sig en kavaj, han står och talar om för Sami Zayn att han kan inte vinna över Gunther. Och det här sätter en sorts griller i huvudet på Sami Zayn, så att han måste ju gå tillbaka sen och fråga, vad fan menar du? Vadå, jag kan inte vinna över Gunther? Betyder det här att Chad Gable kommer på något sätt tryckas in i den där interkontinentaltitelmatchen? Har vi sån tur?
Det betyder framförallt att Chad Gable måste sluta stå och läsa manus innan till, för att han var ju bedrövlig, tycker jag, på sina repliker. Men annars gillade jag det också väldigt mycket. Jag tror inte han kommer vara med i matchen, det tror jag inte. Men jag ser ju dock en framtid i att Sami Zayn tyvärr då kanske tar titeln, och att han kanske får möta Chad Gable sen.
Ja, precis. Första fejden för titeln. För jag antar väl att Gunther inte kommer ha en rematch som han ska förlora också, utan han kommer ju sticka iväg emot Cody eller något. Ja, Cody, han är ju på andra sidan då, men ja, nästa mästare.
Han kommer inte vara mot Drew.
Ja, precis, något sånt där.
För de kan ju ha en rematch från Clash in the Castle, jag kan inte prata idag, utan Sheamus.
Eller face Damian Priest, som kommer vara då.
Då är det ju också två heels. Jag menar, Drew McIntyre är ju svin heel nu, och det är väl Gunther också. Eller kommer han gravitera över till face-sidan?
Nej, men Anders planterade ju det här nu. Då får vi ju en callback till Imperium mot Judgment Day, när han cashar in och tar titeln från Drew. Så Drew blir ännu mer bitter. CM Punk kommer ju göra någonting, håna honom då. För CM Punk kommer ju vara på WrestleMania, berättade han på Raw.
Det var den sämsta anledningen till att vara på WrestleMania. Bara för att vara i Philadelphia. Ja.
Nej, men det känns väl som att det där WrestleMania-kortet ändå börjar kännas ganska spikat nu, tycker jag.
Ja, det tror jag. Vad har de? Kanske 5-6 matcher i alla fall varje.
På 2 dagar.
Sammanlagt.
Sen ska det väl vara 2 timmar pre-show också, va? Som de kanske nu stänker in någon wrestlingmatch på också.
Ja, det ska väl, som sagt, jag vet inte om det är så fortfarande att de ska klämma in alla. Som sagt, vi pratade väl om det också för någon vecka sedan, om WrestleMania-bonusen, om den existerar eller inte längre. Men nog vill de ändå att det ska vara så många som möjligt som brottas på The Showcase of the Immortals.
Vem var det? Det var ju någon i AW som klippte en promo på Samoa Joe och sa något i stil med ta på en poncho och sätt i kommentatorsbordet igen.
Ja, det var ju Swerve det.
Var det Swerve som sa det? Ja, mm. Det är så jävla... För det är sånt starkt WrestleMania-minne. När han står där, ser ut som att han sitter... Han ser ut som att han är någon som sitter och tittar på Allsång på Skansen i så jävla regnponcho. Och så försöker adressera kameran. Han och Michael Cole. Ja. Ljuvligt minne är det.
Han har tagit en lång väg därifrån i alla fall.
Men apropå Michael Cole och pre-showen till WrestleMania... Har vi fått att han är future endeavored Kevin Patrick eller är han bara borttagen från TV? Inte att han är future endeavored.
Är det någon järv förutsägelse på gång?
Nej, jag kom att tänka på när Booker T satt och frös ut honom förra året och jag kom att tänka på Booker T på grund av den här pre-showen och så har ju Booker T sagt att han och CM Punk har bråkat på NXT. Men sen så har han ju downplayat efteråt. Först så droppar han det ju i sin podd och så säger han, men vi kan inte prata om det här för då kommer folk prata om det. Och sen efteråt säger han att han inte vill att folk ska prata om det och att folk överdriver. Han är jättemärklig, den där Booker T.
Och sen, vad heter det, så jag vet inte om han sen har sagt att det var mer för att dra ögon till podden att han droppade någonting sånt där. Så jag vet inte. Det var bara Booker som var Booker, tror jag.
Men vad heter det? Michael Cole. Jag tycker han är jättebra. Jag tycker han är svinbra på Raw som kommentator nu. Jag blir jätteglad när jag hör honom säga saker som kommer från hjärtat. När man ser att han står upp när han kommenterar typ hela tiden. Även fast han inte är i bild. Utan bara för att han och Pat McAfee... de är ju bästa kompisar. De älskar ju varandra, de där två. Och de älskar att sitta och kommentera tillsammans.
Mm. Jag var, som sagt, jag har ju haft svårt ändå länge för Michael Cole. Men nu så har jag börjat uppskatta han mycket mer också. Genom att det känns som att han känns mycket friare. Och att han har roligare. Han har en energi som inte känns krystad på samma sätt längre. Om man tittar på AEW så får man ju... PTSD, man, vad heter det? Alltså, de är så monotoma och inte, de har inte så mycket energi förutom när det är en picture in picture på gång. För då, jäklar när man blir i fart.
Nej, men jag tycker att det är lite... Alltså, jag tycker att Collision har bra kommentatorer, men jag tycker att Dynamite är bedrövligt. Det är tre face-killar som sitter och gubbskrockar för sig själva. Och det finns ju ingenting där. Alltså det är ingenting, deras kommentatorer.
Jag tycker det är ett problem att de har Tony Schiavone som den genomgående rösten. För han tycker jag inte riktigt håller längre.
På något sätt är det mer svårare för Taz i det jävla kommentatorsbordet. Jag vet inte varför, men det är någonting med Taz stämma som gör mig lite stressad.
Och jag har mest problem med Excalibur, så det är skönt att vi hatar en var där på onsdagarna.
Men jag tycker att Tony Schiavone ska vara i ringen och köra intervjuer i ringen, men jag tycker inte att han behöver vara i kommentatorsbåset.
Men tillbaka till Raw, för vi hade ju en promo med Cody som jag tycker var toppen också, när han som sagt fick vara lite mer bad boyig och använda lite fulare ord. Och tycker han var jättebra, med jättebra replik på The Rocks promo.
Och jättebra replik på Vince Russos arga tweet om att man inte får gråta som man.
Ja, jobbigt att han ändå bekräftar Vince Russo, tycker jag.
Men det där höll ju The Rock också på med. Göra narr av att han hade suttit och visat känslor i TV.
Japp.
Han är inte bättre än Vince Russo, han inte.
Nej, det ser ju. Det ska bli spännande att höra Chris prata om AEW nu, för att jag känner att det har blivit lite mer story och...
Mycket mer ju, alltså det är ju en jävla... Jag tycker att det var bra den här veckan, ska jag säga. Jag tycker både Collision och Dynamite var bra. Men det är ju inte bara skiftning i story, det är ju skiftning i produktion. Han har ju börjat förstå att han behöver presentera folk lite.
Alltså Brian Danielson mot Katsuhiro Shibata. Jag satt och gjorde korstecknet flera gånger framför tvn. Tack gud för att jag får uppleva den här matchen. Det var så överjävligt bra den här matchen. Älskade den.
Kasta vigvatten över axeln eller vad jag gör.
Ska han driva ut demoner? Jag tyckte det var bra, inte tvärtom.
Jag blev inte besatt.
Jo, det tror jag nog att det blev. Det blev du visst.
Kanske jag blir när, vad heter det nu, Katsuhiro Shibata ska möta Will Ospreay nästa vecka. Bara för att Will Ospreay vill bräda Brian Danielson. Fan, jag kommer ju gå i någon sorts religiös koma nästa vecka. För den matchen kommer också vara helt sanslöst.
Och jag är lite nervös över Shibata emot Ospreay, att någonting ska kunna gå fel. Som sagt, det är ju ingen som Ospreay är ju inte van att göra fel, men man är ju nervös över Shibata jämt.
Det känns som att Ospreay har en bred arsenal som går ut på att slå och sparka i huvudet också, ja. Vilket man inte får göra på Katsuhiro Shibata.
Precis.
Men nu, vad heter det, på den här collision, kände ni inte att The Infantry var lite intressant nu, bara för att vi hade fått en promo? Eller var det bara jag som kände vurm för The Infantry i main eventet?
Jag tror att du var ganska ensam med det.
jag kände noll vurm, ja.
Jag var jätte... Jag tänkte först så här, bara, men fy fan vad tråkigt att se The Infantry mot jävla trötta House of Black. Jag blir trött bara jag ser att House of Black ska gå en match, för det känns som att Buddy och Malika inte vill vara där. Det har jag ställt in mig i huvudet. Egentligen kanske de vill vara där jättemycket, vad fan vet jag. Men jag tyckte matchen var jättebra och jag vart sugen på att se mer av The Infantry. Jag tycker de funkade bra ihop. Jag har inte varit intresserad av Captain Sean Dean alls förut, men han passade bra tillsammans med den här snubben som jag inte kommer ihåg vad han heter nu.
Men var det inte väldigt märklig? Var det inte typ en squashmatch? Och så sen vann Infantry. Alltså, House of Black squashade Infantry hela matchen. Och sen bara, ja, så vann de.
Sen kom ju Mark Briscoe kom in och sabbade. Men jag tycker att det känns som att Brian Alvarez, nu är min näsa på gång här igen. Brian Alvarez pratar med någon som har uppfattat att House of Black är sura på allt och alla inom AEW. För när han pratade om Hook Jericho-matchen idag, så var han så här att Jericho, han gav ju verkligen Hook allting, till skillnad från House of Black när de skulle putta över Infantry. Det var så där, han behöver inte dra in House of Black i konversationen, men det känns bara som att han har liksom blott inpräntat i huvudet av någon som man pratar med där att House of Black är strulputtar. För varje gång som man tar upp House of Black så är det i någon strul koppling liksom.
Ja, eller så var det bara för att det var samma utgång. Jag tänker att Jericho skulle göra att Hook blev över, och House of Black skulle väl egentligen göra att Infantry blev över. Men istället så var det en squashmatch och de kände som att de blev inte alls över.
Jo, i Härnösand! I Härnösand är de för fan ett av topp 5 tag team i Härnösand. Superöver här.
Ja, men jag misstänker väl att det var bokat som en squashmatch.
Exakt.
Det måste ju vara någonting annat. Det kan ju inte House of Black styra över, att de bestämmer att det ska vara en squashmatch. Men det känns som att han liksom lägger fram det som att det är House of Black som har bestämt att vi ska se bra ut, vi ska inte ge dem här någonting, till skillnad från hur Jericho agerar.
Mm, det är det där som är jobbigt när de är jävig, de där jävlarna.
Ja, precis.
Och det blev inget Mount Everest för Darby. Av alla liksom sjuka grejer han har gjort utan att skada sig, så pajade han foten. I och för sig, det var väl en volt ut från ringen, va? Eller något sånt där. Men bruten på tre ställen. Så att det, han fick, vad sa han? Mount Everest får bli nästa år istället.
Ja, precis. Men nu,
det är
så...
som att universum försöker säga han någonting. Det kanske var bra att han lugnade sig med den där Mount Everest-trippen.
För, så, som sagt, det finns fortfarande så där 1% i nacken som säger att det är en bara en angle det där, att de läckt ut att han hade brutit foten, så att han kan i lugn och ro klättra upp för Mount Everest och komma tillbaka sen och ha en angle emot Jay White. För att då blir det ju extra när de har pratat om det innan, att han skulle klättra upp för Mount Everest och han inte fick.
Men de fortsätter ju köra promos den här veckan.
Ja, de fortsätter ju med angeln emot honom, ja. Precis.
Så då känns det inte som att han är på någon berg. Det är det jag menar.
Men om man har brutit foten så kommer han väl inte vara tillbaka nästa vecka heller.
Ja, men har du sett Adam Cole? Han sitter ju på stolar, han och skäller på Wardlow. Nu kommer Darby Allen vara med.
Jo.
Det är så skönt att Adam Cole äntligen har fattat att Wardlow är ett sänke att ha med i sitt stall.
Man har ju kvar honom. Nu ska jag ha honom som någon jävla säkerhetsvakt.
Ja, precis. Nu är han i samma roll som han var med MJF igen. När MJF var missnöjd på honom också. Han har svårt att hamna i någon roll som är konstant Wardlow. Och det tycker jag är Tony Khans fel.
Och så fick vi veta What's in the box i en fenomenal jävla gå hem promo av Edge i deras I Quit match då på Dynamite, som vi nu har hunnit kolla på. Det var Spike, eller vad han kallade den, en svartmålad planka med 1 miljard spikar i.
Japp.
Vad tyckte ni om matchen?
I Quit matchen, jag gillade den, men jag tycker ju att Christian är bäst, och jag tycker att han tog ut bra ur Edge. Jag tycker den här var toppen. Jag satt och njöt på tåget.
Jag gillar allt med den också. Men jag tyckte det var lite märkligt att det bröts ju mitt i den och att de hoppade över till Rampage. Speciellt som att jag inte hade möjlighet att se Rampage av någon anledning. Så att, vad heter det, jag kunde bara se Dynamite och sen så bara, jaha, vad hände sen då?
Så att du tänkte på det, för du sa ju tidigt i morse att så här, jag har bara Dynamite, jag har inte lyckats få ner Rampage. Och sen så när jag också såg Dynamite med det där slutet så tänkte jag, ah, stackars Anders. Jag kunde ju bara sätta på Rampage efter det där och se klart då den här matchen.
Och Anders tittar ju såklart lagligt via Fight TV, om någon undrar.
Det gör vi alla, eller hur? men sen den här penalty box spotten, gjorde inte Kevin Owens den bara för 2 månader sedan eller någonting? Där de hade hockeytröjor på sig och slogs i penalty boxen.
Men vad spelade det för roll?
Absolut ingenting. De gjorde en dropkick förra veckan också, säger du.
Ja, exakt. De gjorde 10 Canadian Destroyers i alla lucha-matcher.
Ja. Men jag håller med. Jag tycker också att det här var ett fenomenalt avslut på deras fade. Jag håller fortfarande tummarna för att Christian och Edge ska bli ett stall i AEW. Men Copeland som mästare hemma i Toronto, jävla röj till match var också, stegar och bord och 36 olika brottare som lades i, och slutade då med att Christian fick spike, den här då plankan med spik i 2 gånger i skrevet, och när Edge då skulle sätta den i huvudet på Christian, då gav han upp och skrek I quit.
Men vad heter det, jag kanaliserade ju Johan Karlssons magkänsla när jag satt och tittade här. För de byggde ju upp som att det skulle vara en run-in från Dudleys, tyckte jag. Jag satt bara, aha, nu tar han fram ladders. Och nu kom det fram tables. Och nu kom det fram chairs. Och den heter Spike. Jag satt och var så konspiratorisk. Och satt och väntade på att det skulle låta, att det skulle tjuta en missil. Och smälla vid entrérampen, så skulle de där gamla gubbarna komma in. Men det gjorde de inte. Och det var ju bra.
Men vad heter det? WWE, de har ju den här Rivals-serien där de ska ha om TLC nu. Jag, som sagt, Christian dök ju upp på reklam där på för den. Och då tänkte jag att det var ju när, förutom som sagt att Edge eller Adam Copeland och Christian är ju så himla nöjda i AEW, men det känns nästan som att det är närmare att den skulle ske i WWE just nu, för att Hardy ser på väg ut och Bubba, han är så himla WWE-positiv och AEW-negativ oftast.
Ja, men han är ju positiv till AEW nu, vad jag har sett på slutet, när de har, vad heter det, blivit mer story-drivna. Han har väl haft samma klagomål som vissa andra podcasters har haft. Och jag är inte på väg till WWE.
Men att Christian och Edge skulle gå tillbaka, eller i alla fall att Christian skulle gå tillbaka till WWE, det känns långt, långt, långt bort.
Ja. Ja, gud ja. Även Edge, det känns som att
de är klara med det.
Ja, men också känns det så här att det de gjorde för Sting, det Tony Khan gjorde för Sting, hur han behandlade honom och hur han gjorde, han har ju köpt sig så mycket trovärdighet hos någon sån som Edge, tänker jag. Och hos, vad heter det, Bryan Danielson. Du får avsluta din karriär på dina villkor. Vi ser till att det här blir rätt. Kolla vad jag gjorde med Sting, liksom.
Mm. Men det som jag tyckte var lite roligt var att Edge, när han hade vunnit, så var, jag vet inte om det var med på Rampage eller om det släpptes bara på nätet sen, när han satt och partade med folk backstage. Det var det mest tragiska partyt för en titelvinst, när han fick sitta med Action Andretti och Top Flight och Daniel Garcia och Best Friends och skjuta en champagnekork. Det såg ut som att det var ett tragiskt gäng med vänner. Och alla skulle synas i kameran, så att de var så där som en gammal WWE-intervju med att titta på TV. Och stod liksom uppradade och hade fest.
De testade väl också lite nytt AEW den här veckan, även om det var lite nytt bara. Men det var ju snyggt, tyckte jag, när Rene körde ett snabbt referat mellan det att Okada och Eddie Kingstons intro gick.
Jättebra!
Hon stod liksom ringside. Det kändes hockey. Det är den enda sportreferensen jag kan. Det är att det står någon tjom i kavaj mellan båsen i Ottawa och New Jersey Devils som pratar om matchen. Men jag tyckte det var jättesnyggt.
Jag håller med. Jag håller med jättemycket.
Och jag tycker att Renés segment backstage har blivit lite bättre också på slutet. De har blivit lite mer så där rockiga. Det är inte att de står i en studio bara och någon kommer in från vänster och pratar och går ut, utan det är lite mer rörelse i vad som händer backstage nu. Och sen som sagt har de mycket mer videopaket och så där också. Så att jag tycker att allt med produktionen i AEW har klivit upp några steg på slutet.
Men någonting som har klivit ner några steg, det är väl Mercedes Monets stjärnglans. Kan ni börja inse att jag har rätt i att hon är helt menlös snart?
Jag tycker hon borde börja ha matcher, och jag tycker att hon borde bli heel. För hon...
Det känns som att det lutar mer om att det är Willow Nightingale som ska bli...
Ja, och det är det dummaste de har gjort i så fall.
Oj, för de har gjort mycket dumt ändå.
När hon skulle stå där och se otäck ut med den där stolen. Det såg inte ut som att de kunde slå någon med en stol. När man håller den så där mitt i. Nej. Hon är för snäll.
Nej, jag håller med. Mercedes kan de göra heel. Det skulle funka mycket bättre.
Ja, verkligen.
Men Okada...
Diana mot... håller de på och ska göra heel snart, va?
Ja, det tror jag. Det tror jag.
Hon gillade inte blindtaggen hon åkte på av Thunder Rosa i tag team matchen där.
Nej, precis.
Och Thunder Rosa fick ta pinfall på Tony Storm. Betyder det att det blir Thunder Rosa mot Tony Storm på Dynasty då?
Nej, ja, då kastar jag vigvatten över. Ni måste kasta vigvatten över, så jag går upp i sån där brygga som Regan i, vad heter det, i Exorcisten. Men vad heter det, jag satt faktiskt och kände mig som en dålig människa som var så missundsam att jag tyckte det kändes skönt att Thunder Rosa var så slarvig i matchen, att alla kan se vilken dålig människa hon är. Nej, usch, vad jag hemska. Kasta vigvatten på mig.
Ja, precis.
Men Okada, Eddie Kingston, jag hörde att du chippade efter luft och började prata om den, Chris. Och det skulle du verkligen få göra. Jag tyckte det var liksom den matchen jag såg mest fram emot på det här Dynamitet. Jag tyckte den var så jävla bra. Och jag tyckte också starten, jag blev på så glatt humör bara av starten. När Matthew och Nicholas tycker att Marvez ska liksom ha korrekt japansk klang eller accent på sitt uttal av Okada. Det är toppen.
Ja, och jag vill bara säga att nu hade Nicholas Jackson 189 dagars streak på Duolingo. Själv så har jag 892, så jag är ju Roman Reigns till hans Cody Rhodes.
Men då kan du säga ägg och sådär också, det kanske inte han kan.
Men jag kan ju säga att jag är en förskoleelev för tusan. Men jag tycker att de är kung vad heter det, The Jacksons, där de sen sitter och ska vara producenter och ha Tony Khan bredvid sig och sitter och kommenterar i matchen. Jag tycker det var jättebra. Jag är också väldigt nöjd med den här matchen. Och Okada som den här slämmiga healen är ju magiskt.
Jag gillade också på något sätt. Det är också för att jag har förlikat mig att det kommer bli tre titlar av den här jävla Continental-skiten. Men jag gillar att han har ett bälte och Okada i alla fall. Även om det är nu inte så svårt att ha det i AEW eftersom varannan brottar av bälten.
Men och att Pack kommer ut är ju kung. Att man har den i horisonten också. För den kommer ju vara magisk.
Men precis, då går de vidare. Kingston, han är ju borta ifrån det där nu. Och de går vidare liksom till nästa fade direkt. Och hörde jag rätt att Mark Briscoe ska utmana Eddie Kingston om Ring of Honor-titeln på den här Final Battle-galan. Och då kommer han ju bli av med den också, så att de håller väl på och bryter ner Eddie Kingston lite grann nu igen, känns som.
Det är bra det, han ska vara nedbruten. Det är då vi gillar honom som mest.
Han ska vara arg.
Alltså, hörde ni... Nu har jag, eftersom jag har tittat på de här showerna på tåg, så har jag ju hörlurar när jag tittar. Och skillnaden i ljud, inte bara en sak som är dåligt i AEW, är att man hör ju inte introlåtarna. De har så dålig upptagning på musiken. Det är skitdåligt.
De har bara mickat publiken, tror jag, va?
Ja, exakt. Istället för att dra en sladd ifrån den där bandspelaren in till kameran. Det är inte så det funkar, hörni, men ni fattar. Men vad heter det?
Hur svårt kan det vara? Jag ser bara, vi måste pausa där, för hur svårt kan det vara? För det gör mig så jävla irriterad. Alltså att de har, att deras intron är så dåliga, alltså de är så låga, och för mig blir också något konstigt så här, otakt. Det är som att det släpar lite på kanske då någon liksom publik mikrofon, vilket då gör att det blir liksom dubbeltakt i introlåtarna. De låter kast, och det gör mig jätteirriterad.
Ja, det är bedrövligt.
Men är inte allt ljud lite burkigt på AEW? Även kommentatorerna och alla mickar och sånt där, känns som att det är...
Ja, men det är inte lika illa som det där. Det där är tre resor värre. Men apropå ljudet då, när man lyssnar på även de matcher som, om vi tar vad heter det, LWO mot Legado del Fantasma, vi kan säga att den matchen var en av de som hade minst publik engagemang, för Otis fick ju faktiskt ganska mycket pops och cheers på Raw. Men om vi tar den matchen, om man jämför publikljudet med publikljudet i AEW, jag har ju sagt det förr, men det låter som att de står i en tom ishall. Folk är fan stentyst, de härjar inte på. Och den enda liksom gången det var ordentligt under något så här promosegment, det var under Will Ospreay. Då var publiken liksom lyft, men när man lyssnade på Mercedes Moné, alltså de är knäpptysta. Det är ingen som ropar eller så här, de jublar artigt när hon är klar med en fras liksom. Då väntar man lite och jublar lite och applåderar lite artigt. Men då om man jämför den här härliga stämningen i publiken på WWE-showerna. Och nu ska man komma ihåg att det var ju fullsatt typ på Dynamite, tänker jag. Det var ju jävligt mycket folk om inte annat.
Precis, det var väl 6,5 i alla fall något.
Men det är ju märkligt. Det är ju som att det är pensionärer som går på AEW. Jag är lite så här orolig att det är så exkluderande yber-wrestling-nördar som går på AEW. Så att det inte är kul att gå på dem om man är en barnfamilj som vill gå och titta på wrestling.
Fast jag, som sagt, jag tror att det är... mycket är ljudsättningen också.
Nej, men titta på dem. Titta på publiken. De applåderar artigt. De står verkligen och tittar. Och så tittar du på publiken på SmackDown eller Raw. När folk håller på att hoppa runt och är glada och viftar med skyltar. Även när det inte är intron och så vidare. Det är jävla skillnaden då.
De är också lite, det är som när kameran åker över på den jävla Peter Guldgala och sitter jättemycket så här överpretentiösa musiker som är liksom lite för tuffa för att vara där.
Exakt.
Jag håller med dig, Chris. Det är lite samma känsla på AEW när kameran gör en åkning över. Det är liksom ingen liv i publiken riktigt.
Nej.
Medan på IWW så är det som att det här är, nu jag har the time of my life när jag kollar på det här.
Verkligen.
Sen kan du ju för dig vara stockade bilder också, det vet man ju aldrig. Du vet att de har lite sån här bilder folk har tjoat och kimmat som de har tagit under kvällens gång, och så kör de en liten reprisåkning på det bara.
Ja, så kan det ju vara, såklart. Men man ser ju dem som är på hardcamen, och det är det jag jämför med.
Ja, det är sant. Men Ospreay gjorde en överjävligt bra promo här också. Han är ju riktigt bra, Ospreay. Alltså, och det är... Det är liksom lite han och The Rock. Det är idiotiskt att försöka dra någon rät linje mellan de två. Men det är så här, man får, varje vecka får man en bra promo med The Rock. Varje vecka får vi nu också nästan en bra promo med Will Ospreay. Det har hänt två gånger i och för sig. Men jag gillar det. Han är riktigt bra. Det är ju innebandyröst och 90-tals gap. Men glosorna är tuffa och då går de hem hos mig.
Och han är ju så glad över att vara där. Det är det som jag tycker är bäst. Det är bara glädje och energi där. Han skulle kunna stå och läsa telefonkatalogen när jag skulle vara nöjd.
Men det är ju liksom, de är ju raka motsatser av varandra, för The Rock är ju liksom 100% karaktär på något sätt. Och han kör den max ut och det blir så himla bra. Medan Will Ospreay, han känns ju bara som Will Ospreay. Han har ju ingen karaktär istället. Men han är genuin och det blir bra på så sätt.
Ja, fan. Han kommer... Bara de hanterar han rätt så kommer han ju vara en sån jävla superstjärna. Och jag tycker att hittills har de hanterat honom bra. Jag sa ju, för mig jag sa det förra veckan, att de inte ska boka han i matcher hela tiden. Och nu kommer vi få honom i liksom, när han ska one-uppa Bryan Danielson. Vilket är ju kung, det köper jag. Men sen så sparar honom då förhoppningsvis och inte har så många matcher mer innan Dynasty. Så det blir speciellt när han går matcher. Tycker jag toppen.
Men jag blir också lite dubbelnervös när han ska one-uppa Bryan Danielson. För det känns som att han kommer ju inte hålla igen. Och det är livsfarligt för Will Ospreay. Men det är också då som sagt livsfarligt för Katsuyori Shibata också.
Ja, och Shibata känns ju som att han inte kan hålla igen heller. Han verkar ju inte fatta att han har problem.
Det var väl det som gjorde att han fick typ sparken från New Japan Pro Wrestling. För att han gjorde den här matchen när han bara sket i alla regler som han hade fått.
Men de har brytelös Will Ospreay från Don Canales familjen utan att göra något mer av det. Och som sagt, det känns ju som att de håller på att bryta isär Don Canales familjen mer också. Tror jag väl lite. Fletcher kommer de säkert dumpa av.
Men de gick ju en tagmatch nu.
Jo, jag vet, men de förlorade och det skulle väl vara någonting.
Bitig han har blivit, Kyle Fletcher. Har ni sett det? Ja. Han måste ju äta proteinpulver som morgongröt. Han är ju så jäkla mycket bitigare nu.
Men det kommer ju bli spännande också när, för Takeshita lär väl förlora emot Swerve nästa vecka också. Så att jag misstänker att det kan vara att de ska bryta ner hela det där stallet på något sätt.
Jag hoppas att Takeshita vinner. Jag tycker Swerve var skitdålig den här gången igen på micken. Han började bra den här gången, men sen så började han fumla på orden igen och blev kass. Och så kommer Samoa Joe in och är kung. Fan, han måste skärpa sig. Han var bra backstage. Det var jag också inne på förra veckan. Kan han inte bara vara backstage? Måste han stå i ringen och göra promos? Då gör han ju fel. Då svamlar han ju.
Fast jag gillar ändå att han var ganska sådär. Nu var han ju healig. Även fast publiken gillar honom, så var han sin healiga karaktär. Det tycker jag ändå han passar bättre som än att han ska vara en good guy.
Jo, men han snubblar ju på orden. Alltså han sa ju fel. Alltså det stör mig, det är de grejerna. Att hans karaktär har inga problem. Alltså jag älskar Swerve, skulle kunna vara bäst, men jag tycker inte han ska göra promos i ringen. Han har varit kass på dem.
Håll dig backstage, Swerve. Hörrni, detta om detta. Vi hörs.
Det gick inte att trycka så det gjorde olika effekter.